det så gott, Gabriella.
Ha det så gott du också. Tack för att jag fick säga så mycket.
Ja, tack för att du ringde in. Gör nu som Gabriella, alla ni som lyssnar. 020-22-10-10 ska ni ringa. Vi hinner tyvärr inte med något mer samtal idag, tror jag, dessvärre. Vi måste ta upp ett mejl här som jag har fått in från en, nu ska vi se, Ove Wilder, som kommenterar det här med kärnkraftsfrågan. Om inte miljövännerna stoppat kärnkraften i nu 50 år, hade 1,5-gradersmålet redan varit uppfyllt. Inringaren påstår att det bara är idioter som tycker kärnkraften är bra och nödvändig. Absurt påstående när hela Europa nu inser att vi behöver kärnkraft. Det skriver alltså Ove Wilder i Västerås till oss. Ja, denna fråga engagerar. 020-22-10-10 kan ni ringa, så kan ni vara med imorgon när vi kör igång igen i samma tid, samma kanal. Producent Peter Öberg i Slussen, Alva Karlsson och Ellen Lindqvist Karsberg. Eskil Lövström skötte reglarna. Digital redaktör Erika Libeck Lindahl. Samordnare Alexander Fogde. Och så var det jag, Steffen Renklint, som tog emot era samtal. 020-22-10-10. Kom ihåg det.
Antalet fall av dödligt våld i Sverige under förra året var den lägsta uppmätta nivån på 10 år, visar statistik från Brottsförebyggande rådet Brå, som presenterats under morgonen. Under förra året konstaterades 92 fall av dödligt våld, vilket var 29 fall färre än året före. Och skjutvapen är fortfarande den vanligaste våldsmetoden och användes under 2024 i 45 fall vid dödligt våld, enligt Brå. Efter skjutvapen hör kniv och andra stickande eller skärande föremål till de mest vanliga metoderna. Trots lågkonjunktur har fler än 6 av 10 företag försökt rekrytera nya medarbetare senaste halvåret. Men många har haft svårt att hitta rätt personal. Bland annat företaget Arta Plast i Tyresö, som Ekonomiekot besökt.
Får du hålla för öronen här, så här.
VD:n Helge Steg visar runt bland maskiner som tillverkar livsmedelsförpackningar och medicintekniska produkter.
Det som hindrar oss från att växa, det är att vi inte har rätt tekniker med den kompetensen som vi behöver.
Helge Steg säger att det är lätt att hitta högutbildade ingenjörer och projektledare. Och även maskinförare som inte behöver ha så mycket förkunskaper.
Det som är vår utmaning, det är delen mitt emellan. Det vi brukar säga för teknikerna, de som kör fabriken.
I en ny rapport har Svenskt Näringsliv frågat sina medlemsföretag hur de ser på rekrytering. Och för de företag som vill växa men inte kan, så är det just svårigheten att hitta rätt personal som är det största hindret. Mia Bernardsen är chef för kompetensförsörjningsfrågor.
Och det är ju allvarligt, eftersom om företag inte, de är motorn i våran ekonomi. Och kan de inte växa, ja, då blir det svårare att finansiera välfärden, det blir svårare att finansiera försvaret och också de infrastruktursatsningar vi behöver göra i Sverige.
Reporter Erika Mortensson. I Myanmar har landets militärjunta idag utlyst en nationell sorgevecka för offren efter den kraftiga jordbävningen i fredagsmorse, svensk tid, som hittills har krävt fler än 1700 människors liv i Myanmar. Den officiella sorgeperioden pågår till den 6 april, uppger juntan i ett uttalande enligt AFP. Sverige igen. För första gången på nära 25 år har utbildningen till befattningen fältartist startat. Vilket innebär att man som professionell musiker genom utbildningen får en krigsplacering och i händelse av höjd beredskap ska stå för personalvård och stödja totalförsvaret. Det är frivilligorganisationen Försvarets fältartister som arrangerar den, som idag har drygt 500 medlemmar, det skriver SVTs Kulturnyheterna. Och det sätter punkt för Ekonyheterna i studion, Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Måndagsförmiddagen den sista mars fortsätter här i kanalen. Och vi ska lyssna till vårt granskande program Kaliber.
Vi höll en väldigt liten begravning.
I en vit kista längst fram i kyrkan ligger Anders. En 48-årig man och pappa till 4 barn. 3 av barnen sitter med mamman Jenny. Prästen pratar om barnens relation med Anders.
Vad de gjorde på fritiden och att de jobbade lite ihop och sådär. En helt underbar präst.
På en av bänkarna sitter en ung man i snaggat hår.
Han hade svarta byxor och svart skjorta.
Mannens händer som vilar i hans knä är belagda med handfängsel.
Han gråter och lutar sig framåt och vrider sig. Man ser det även om man sitter bakom.
Det är Jennys och Anders äldsta son, Robin. Det är han som har dödat Anders. Du lyssnar på Kaliber med mig, Joel Wendle.
Hör saker andra inte hör, ser saker som andra inte kan se.
En granskning i två delar.
Om det här hände ena dagen så känns det som att han borde inte kunna haft ihjäl sin pappa dagen efteråt. Liksom.
Om hur Robin i psykos omhändertas och släpps.
Mycket samtal emellan oss i panik.
Del 1 om de avgörande dagarna före mordet.
Den här skarven när man börjar lämna över till kvällsskiftet och det är fullt ös, men ändå fungerar det liksom.
Klockan är strax efter 4, en lördags eftermiddag i februari 2023.
Det mesta rullar vi på, ganska mycket att göra.
Åke Englund jobbar den här dagen som skiftledare i en matbutik i centrala Borås. Det är mycket folk i den lilla butiken och ganska trångt runt kassorna.
Så upptäckte jag då den här killen ganska snabbt.
Han har varken skor eller jacka på sig, trots att det bara är någon plusgrad ute.
Han stod fel i kön, så han stod liksom mot kön. Och så kändes han stressad eller konstig. Och så backade han. Och när han backade så drog han upp. Han drog händerna efter kroppen så här. Och det säger väl inget konstigt, men han gjorde det så åkte hans tröja upp. Och då såg att han hade en kniv under.
Det är 19-årige Robin som står i kassakön. Utan jacka och skor, med en kniv instoppad i byxlinningen. Han är i en psykos och tror att han är förföljd. Den här gången har vanföreställningarna pågått länge. I nästan en vecka. Robin har tagit mediciner, bland annat benzodiazepiner och amfetamin. 2,5 dygn innan Robin går in i mataffären, natten till torsdagen, har hans pappa Anders ringt till sin exfru, Robins mamma Jenny.
Och berättar att han har ringt ambulans. Är så pass psykotisk och så pass dålig att han behöver liksom in på akutpsyk.
Robin har beväpnat sig med en kniv mot personer som han tror är i trapphuset och som han tror försöker komma in i lägenheten där Robin bor tillsammans med sin pappa Anders. Ambulansen kör in Robin till den psykiatriska akutmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Robin hör en röst i huvudet och ser skuggor som inte finns. En läkare bedömer att Robin lider av en allvarlig psykisk störning och bör vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård. Robin läggs in. Några timmar senare på torsdagsförmiddagen ringer Jenny till sjukhuset.
Och frågar lite hur läget, om det är stabilt och hur läget är eller sådär, för jag var ju orolig att han skulle bli utsläppt fort igen då. Men då sa de det till mig att han är inskriven på en avdelning. Man känner ändå en lättnad att liksom där har ju någon liksom koll på han och det är läkare på plats och det, så att det var ett lugn så. Och jag vet att jag ringde direkt hem till hans pappa och berättade liksom att han har blivit inskriven på en avdelning och att han kommer nog vara kvar där då ett tag.
Men bara några timmar senare på torsdags eftermiddagen ringer Anders tillbaka.
Och berättar att han är hemma igen och att han fortfarande är psykotisk och jättedålig.
Robin har skrivits ut efter bara 12 timmar. En läkare gör bedömningen att psykosen är över. Robin får gå hem. Det blir lördag. 2 dygn har gått sedan Robin skrevs ut från psykiatrin. Ett fönster står öppet på 3:e våningen där Robin och Anders bor. Det ligger en telefon på marken nedanför. Robin tappade den när han hoppade flera meter ner. Utan skor och jacka har han flytt från personer som han tror försöker ta sig in i lägenheten och som han tror följer efter honom när han flyr in i matbutiken, in i kassakön.
Helt plötsligt var killen inte kvar i kön. Det gick så snabbt. Men då står han på bandet där.
Robin ser sig stressat runt där han står uppe på kassabandet framför Åke Englund.
Kändes förvirrad, röd. Så tittade han omkring sig, men det var som att han såg inte folk. Är ni ute efter mig? Typ sådana saker sa han så här. Vad vill ni? Är ni ute efter mig? Och där förstod jag liksom att okej, det handlar nog mer om att få honom att slappna av. Pratade lite med honom. Samtidigt så tryckte jag på ett larm.
Åkes kollegor har fått bort alla kunder från kassan.
Så just då så var det egentligen bara han och jag där.
Det är inte första gången som Robin fått en psykos. Under sommaren, ett drygt halvår innan han står barfota uppe på kassabandet inne i mataffären, börjar de vanföreställningarna. Robin har då gett upp restaurangutbildningen som han gick på gymnasiet. Det är för svårt för honom att koncentrera sig. Han har tidigare försökt må bättre genom att röka cannabis. Under den här sommaren har han också börjat använda amfetamin som självmedicinering. Vanföreställningarna kommer allt oftare.
Och sen gick det väldigt fort ut för.
Jenny och Anders söker hjälp för Robin hos psykiatrin. Men enligt Jenny hjälper inte de korta perioder som Robin vårdas där. Många gånger släpps han hem igen i samma tillstånd som när han lades in, säger hon.
Det blir liksom en vana. Man blir förvånad fast ändå inte många gånger. Man var så trött, man liksom bara körde. Man fick liksom släcka bränder, kändes det som. Det var inte så mycket vård, utan det var mer akuta tillfällen.
Robin går på besök till psykiatrins beroendemottagning på grund av sin narkotikaanvändning, men upplever inte att det hjälper. Under hösten får hans pappa Anders, en läkare från psykiatrin på sjukhuset, att komma på ett hembesök när Robin har vanföreställningar, berättar Jenny. Både Anders och Jenny är lättade och tänker att Robin nu kommer att bli inlagd en period igen. Jenny är på jobbet när Anders ringer efter hembesöket.
De hade liksom fått ut honom från rummet och samtalat och att de bedömde att han inte var tillräckligt dålig för att få följa med. Varför lyssnar de inte? Vi sitter ju liksom inte och ljuger om hans mående, utan för oss är det allvar att vi klarar inte av att vårda honom själva på ett säkert sätt.
Verkligheten och inbildningar smälter ihop för Robin.
Hans pappa var fruktansvärt trött vid det här tillfället och liksom haft många vakande nätter.
Flera nätter åker också Jenny för att lugna Robin och avlasta Anders.
Det var ju mycket liksom att man kunde åka hem till honom på nätterna, eller att han var ledsen, eller att han mådde dåligt, eller han kunde inte sova och. Så man har bara kunnat försöka prata och alltså hålla om honom, ligga bredvid. Det var ett hjul som snurrade väldigt fort.
Han tittar omkring sig väldigt så här. Ja. Så det känns som att han inte ser mig på något konstigt sätt. Han är stressad, han är förvirrad. Han flyttar sig väldigt snabbt.
I mataffären har Åke tryckt på larmknappen. När Robin nu står uppe på kassabandet har han haft psykoser i nästan en hel vecka.
Så från bandet så flyttar han sig till en bänk som vi har emellan kassorna. Och så står han på den här bänken. Och så tittar han sig omkring och är sådär stressad och förvirrad, som jag skulle säga istället. Och jag bara försökte, ja, typ så här, det är lugnt och ingen här och det är ingen som vill det någonting.
Ordningsvakter kommer. Åke ringer också och larmar polisen som snart kommer till affären.
De pratar ner honom liksom sådär. Jag fixade kön, såg till att öppna upp kassorna så fort killen var borta och så fortsatte vi med det här vanliga jobbet som vi ändå har.
Robin tas med ut ur butiken och till polisstationen. Eftersom han är narkotikapåverkad omhändertas han enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Han sätts i arresten. Klockan är strax efter 4 på lördags eftermiddagen. Den här helgen är Jenny och de andra 3 barnen bortresta. Men hon och Anders har ständig kontakt.
Mycket samtal emellan oss. I panik.
Mindre än 4 timmar efter att Robin sätts i arresten beslutar polisen att han ska släppas. Robins pappa Anders har kommit till polisstationen. Och i receptionen pratar en polisman med Robin och Anders om Robins missbruk. Eftersom Robin har ont i fötterna efter att han hoppade ut ur sitt lägenhetsfönster bestämmer sig polisen för att köra upp Robin och hans pappa till akutmottagningen på sjukhuset för att Robin ska få sina fötter undersökta. Innan de lämnar polishuset försöker en polisman motivera Robin att på egen hand vända sig till psykiatrin på sjukhuset när de är klara på akuten. Robin säger först att han inte vill det, men ska till slut ha lovat att gå till psykiatrin efter röntgenbesöket. En polisman beskriver att Robin under bilfärden till akuten är lugnare än han var i matbutiken några timmar tidigare, men att han fortfarande var som en hök och tittade runt omkring sig hela tiden.
Vi hade ju kontakter på natten också när de sitter och väntar på, inne på röntgen. Och du vet, det kan ju ta många timmar där också. Men när jag ringer dem senare sen på natten så får jag inget svar. Och då tror jag ju att de är på akutpsyk liksom, och att det är lugnt eller att de sover och liksom äntligen fått somna. Det har varit många timmar med kaos.
Jenny och Anders har sökt hjälp för sin son under flera år. De har haft kontakt med skolpsykolog, socialtjänsten och psykiatrin. Men upplever att det bara blir korta insatser som inte hjälper. Det är i högstadiet som Robin börjar använda cannabis. Han har ångest och svårt att koncentrera sig. Jenny och Anders söker stöd från kommunen och familjen får samtalshjälp under en period. Men Robin fortsätter med cannabis. Under den här perioden skiljer sig också Jenny och Anders. Robins 3 yngre syskon bor med Jenny och Robin bor med Anders.
De tränade mycket i gym. Tennis tror jag de var att träna emellanåt. Spela golf.
Anders och Robin jobbar också ihop en del på en restaurang när Robin går restaurangutbildningen på gymnasiet.
Lite extra efter skolor och på lov och jobba ihop och levde ihop och alltid liksom med varandra. Väldigt tajta. Väldigt lika de två.
Det misstänks att Robin har ADHD och han sätts i kö för en neuropsykiatrisk utredning. Men det tar tid och Robin hinner fylla 18 och flyttas över till vuxenpsykiatrin.
Och då frågade jag ju naturligtvis hur går vi vidare och vad händer härnäst och vad är nästa steg, när är nästa tid? Men då får jag bara till svar att det är lång väntetid. Att de kan inte ens mellan tumme och pekfinger berätta hur lång tid detta skulle ta. Och med tiden som går så blir han ju kraftigt mycket försämrad också. Så att vi ligger väl på ganska mycket på neuropsyk, att det ska hända något och att han behöver någon att prata med. Och att man kanske liksom, han behöver träffa en läkare liksom innan utredningen görs för att han mår så pass dåligt.
Sommaren kommer. Sommaren när vanföreställningarna börjar. Robin fortsätter med cannabis och har också börjat med amfetamin. Vissa kvällar när han jobbar själv på restaurangen efter stängning vågar Robin inte gå hem när han är klar. Han tror att någon väntar på honom utanför. Att någon vill skada honom.
Han känner sig förföljd. Han tycker att vissa bilar liksom saktar in när de ser honom.
Jenny och Anders fortsätter att söka hjälp hos psykiatrin. När vintern kommer får Robin via socialtjänsten kontakt med en ungdomsbehandlare. Och det börjar planeras för att han ska få komma in på ett behandlingshem. Tiden går. Det blir februari. Polisen släpper av Robin och Anders vid entrén till akuten på sjukhuset en lördag kväll. Robin ska få sina fötter röntgade efter hoppet ut från lägenheten och flykten in i mataffären. En polisman har försökt övertala Robin att gå till den psykiatriska akutmottagningen efter röntgen.
Jag vaknar ganska tidigt på söndag morgon och ringer till hans pappa. Ja, för att vi hade pratat att vi skulle träffas på söndagen och liksom kolla var vi, liksom, var vi står och vad vi kan göra. Eller liksom hur vi kan lösa det här som var. Men då får jag inget svar. Och jag skickar ett sms så att de ska ringa upp när de har vaknat och är i ordning.
Robin och hans pappa Anders tog sig aldrig till psykiatriakuten. När röntgensvaret kommer att det inte finns några frakturer på Robins fötter tar de någon gång under natten mot söndagen bussen hem igen. Anders somnar i vardagsrummet. Robin fortsätter då att ta amfetamin och vara i psykos. Han hör och ser saker som inte finns. Plötsligt tror Robin att det finns en inkräktare i lägenheten som har dödat hans pappa och som nu hotar att döda också honom och hans syskon. Robin tror att inkräktaren har en pistol. Robin tar en kniv och hugger flera gånger. Klockan är runt 6:30 på söndag morgonen när flera av grannarna i trapphuset vaknar av att Robin ringer och knackar på deras dörrar. Grannarna beskriver hur de tittar ut genom titthålet och ser en blodig och förvirrad man. De larmar polisen, men Robin hinner springa därifrån. Han springer barfota genom stan mot polishuset. Där gömmer han sig först i polisens garage. Han upptäcks sen vid entrén av en polis som är på väg att gå på sitt skift. Robin har gråa mjukisbyxor och en svart t-shirt på sig. Han har blod över hela kroppen och en kniv i handen. Polismannen får Robin att slänga ifrån sig kniven och han grips. Robin leds in i arresten. Samma plats som han var i ett halvt dygn tidigare. Psykotisk även nu. I arresten tas nu bilder på Robin. Han gråter på bilderna och tårarna har gjort streck i blodet på hans kinder. I det första förhöret polisen håller med Robin på söndag morgonen frågar polisen hur Robin ställer sig till misstanken om mord. Robin svarar, citat, självförsvar. Han hade en pistol och han skulle döda mig och mina syskon. Jag var tvungen att döda honom. Slut citat. Men det fanns ingen inkräktare och ingen pistol. På förmiddagen knackar det på Jennys dörr. Det är två poliser.
Jag vet med en gång när jag ser dem vid dörren så vet jag ju liksom, jag är så säker på att min son inte finns längre. Jag är så fruktansvärt säker på det.
Jenny har svårt att förstå vad poliserna berättar.
Liksom att min son skulle sitta anhållen för det gick inte att ta in.
Först dagen efter börjar Robin förstå att det är sin egen pappa han har dödat. När han förhörs igen på tisdagen gråter Robin högt och säger, hur kunde jag göra så här? Hur kunde jag göra så mot min egna far? Jag älskade honom. Även Åke Englund i mataffären nås av nyheten att mannen som hämtades av polisen på lördags eftermiddagen nu misstänks för att ha dödat sin egen pappa morgonen efter.
På något sätt så tror man ju att det ska ordna sig, speciellt när polisen kommer dit liksom. Och om det här hände ena dagen så känns det som att han borde inte kunna haft ihjäl sin pappa dagen efteråt liksom.
3 dagar före mordet på Anders, när Robin varit psykotisk och vaken i 3 dygn i sträck, kördes han med ambulans till psykiatrin där han blev tvångsinlagd för psykos, men skrevs ut efter bara 12 timmar. Verksamhetschefen för psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, Magnus Skog, har i en intervju med P4 Sjuhärad, som också granskat Robins fall, sagt att det kan vara tillräckligt att vårda en patient i psykos under så kort tid. Men handlingar som Kaliber tagit del av visar att Robin fortfarande vid läkarbedömningen efter 12 timmar när han skrivs ut hör en röst i huvudet och tittar oroligt på väggarna. Ändå gör läkaren bedömningen att Robin inte behöver tvångsvårdas mer och Robin får gå hem. Vi söker Magnus Skog för en intervju, men vi får bara skriftliga svar på våra frågor. Och svaren är generella med hänvisning till patientsekretess. Magnus Skog skriver att det är läkarens samlade bedömning som avgör om tvångsvård ska avskrivas eller inte. Men att, citat, röster i sig behöver inte tolkas som psykotiska symptom, utan det avgörande är individens förmåga att förhålla sig till röster, upplevelser och tankar, slutcitat. Vi låter Joar Guterstam, docent i psykiatri vid Karolinska institutet, ta del av anteckningarna som läkaren skrev om Robin när han skrevs ut, som visar att Robin fortfarande hörde en röst i huvudet och tittade oroligt omkring sig.
Beskrivningen låter som det vi kallar psykotiska symptom, alltså att man hör saker andra inte hör eller kanske ser saker som andra inte kan se. Det verkar vara av lite annan grad kanske än vad som varit tidigare, och det är väl också förväntat. Efter 12 timmar borde jag ha lugnat ner till åtminstone, men det tyder ändå på att psykotiska symptom finns kvar.
Joar Guterstam tycker att det är anmärkningsvärt att Robins tvångsvård avslutas efter bara 12 timmar, trots fortsatta psykotiska symptom.
Det finns ju alltid en risk att man blir liksom efterklok när man läser om fall så där. Men generellt låter det som att det har gått väldigt fort här. Då. Och mer en vanligare handläggning skulle ju vara att ha kvar ytterligare en tid för observation och se att det hela verkligen har klingat av ordentligt. Det kan man nog säga utan att bara åberopa efterklokhet i det här fallet.
Trots att Robin visade på psykotiska symptom när han skrevs ut 3 dagar innan han i psykos dödade sin pappa, så har sjukhuset varken gjort någon egen utredning eller någon Lex Maria-anmälan. Verksamhetschef Magnus Skog skriver att skälet till att det inte gjorts är att man inte har identifierat några felhändelser i vården. Vi frågar Magnus Skog igen via mejl hur de kunnat komma fram till att det inte begicks några felhändelser om de inte har utrett händelsen. Han skriver att det vid allvarliga händelser, citat, alltid förs en dialog både med berörda medarbetare och i patientsäkerhetsteam, slutcitat. Tydligare svar än så får vi inte. Efter att Robins tvångsvård avslutas under torsdags eftermiddagen fortsätter han att ta droger och vara i psykoser innan han hämtas av polis i mataffären 2 dagar senare.
Jag heter Peter Sörstedt, jag är polisområdeschef i Älvsborg.
Trots att Robin är psykotisk vid tillfället körs han alltså inte till psykiatrin eftersom han tagit narkotika. Istället sätts han i arresten.
Vi måste ju ha ett lagstöd för alla de former av frihetsberövanden vi gör. Och en tvångsvård är också ett form av ett frihetsberövande. I det här fallet så var han ju först omhändertagen utifrån hans berusningsgrad. Och efter att han hade varit hos ett antal timmar så var han fullt redbar att prata med och ha en dialog med.
När ni omhändertar personen, då är personen psykotisk, han är beväpnad, han upplever sig förföljd. Är det rätt beslut då att sätta honom i arresten? Borde ni inte i det läget haft lagstöd för att faktiskt föra den här personen till psykiatrin?
Nu får jag ju gå på de handlingarna som finns, och där har man gjort bedömningen att hans tillstånd beror på, det, på hans berusningsgrad.
Under kvällen kontaktar polisen socialtjänstens jour och informerar om vad som hänt och att Robin har lovat att ta sig till den psykiatriska akutmottagningen efter att ha röntgat fötterna. I polisens egna rapporter beskrivs Robin som en hök och att han tittade runt sig hela tiden när de släppt honom ur arresten och är på väg till sjukhuset för röntgen.
Har ni någon kontakt med psykiatrin? Görs det någon konsultation på något sätt med psykiatrin?
I det här fallet så vet jag inte det.
Men när du tittar tillbaka på den här händelsen och analyserar vad som hände då, är din slutsats ändå att ni agerade korrekt och gjorde rätt bedömningar och fattade rätt beslut?
Nej, men jag tittar tillbaka på de handlingarna som finns, så ser jag inte att vi har gjort några fel i de bedömningarna. Sen är det otroligt svåra bedömningar att göra, men de är precis där och då. Det är klart att med facit i hand så hade man väl önskat att den här personen hade fått ytterligare hjälp. Att vi hade kunnat hjälpa den personen ytterligare till sjukvården. Men samtidigt hade det varit tvunget. Från hur situationen var hade det skett på frivillig väg. Men vi hade kunnat motivera personen ytterligare.
Det tog ett par veckor innan man förstod riktigt vad som hade hänt. Man levde i någon till och från i chocktillstånd och en mardröm.
Anders blev 48 år.
Vi hade inte ens tänkt tanken på begravning. Att man måste stå i det också.
Tillsammans hjälps familjen och anhöriga åt. De väljer musik som Anders tyckte om. Robin sitter häktad, men hans mamma Jenny lyckas få tillstånd att Robin ska få vara med på begravningen. Strax innan ceremonin träffas Jenny och Robin en kort stund inne i kyrkan. Två poliser och två kriminalvårdare är också med.
Jag tror bara jag grät. Att vi skulle få träffas var mer och försöka få honom lite lugnare. Sen hade jag inte tillfälle eller fick ju inte lov att liksom vara nära honom under ceremonin då.
Tre dygn var avgörande. Robin, han var omhändertagen både inom sluten psykiatrin och hos polisen, samtidigt som han hade psykoser. Läkaren ansåg inte att Robin längre var psykotisk. Polisen ansåg inte att de hade lagutrymme att köra Robin till psykiatrin.
Det här att vi har inte kunnat göra på ett annorlunda sätt. Den är hård. Att vi har inte kunnat göra något annorlunda. Den känns. De har inte kunnat göra på ett annat sätt.
Trots att Robin ansågs ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid mordet, anses han inte göra det vid rättegången. Han döms därför inte till rättspsykiatrisk vård, utan till fängelse. Där fortsätter problemen för Robin.
Jag vet inte om någon har klarat det.
Han blir en av allt fler fångar som är svåra att hantera i fängelserna.
Det blir mer och mer psykisk ohälsa av allvarligare slag.
I nästa del.
Adrenalinet pumpar och han hade hört röster.
Han kommer ju inte vara bättre ut när den dagen han lämnar kriminalvården.
Du har lyssnat på Kaliber med mig, Joel Wendle. Jenny, Robin och Anders heter egentligen något annat. Producent Johan Sundström. Slutmix Göran Wieland.
Del 2 i den här granskningen är redan nu publicerad i Sveriges Radio Play-appen. Du hittar den om du söker på Kaliber. Och här i P1 sänder vi programmet om en vecka vid den här tiden.
Matpriserna. 30% högre i butik. Politiker har dundrat att maten måste bli billig igen. Men kommer vi få billigare mat?
Nej, jag tror inte att vi kommer få billigare mat.
Den här prisnivån har vi för att stanna.
tre kunniga personer från Livsmedelsföretagen, Lantbruksuniversitetet och Lantbrukarnas riksförbund förklarar varför priserna inte kommer sjunka. Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio Play.
Lyssna på Macbeth, en dramaserie i tre delar.
Kolla, det funkar! Vi gjorde det!
Det här är en game changer när det kommer till att bekämpa den globala uppvärmningen.
En ny tolkning av Shakespeares klassiker som du aldrig hört en förut.
Du borde egentligen vara vd.
Vad var det jag trodde jag skulle vinna? Ta mig i
ditt namn. Du hör Macbeth här i P1, lördag 16.03. Eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det kan lätt bli förvirrat när man pratar om tiden, för tidsangivelser är inte alltid självklara. Programmet Språket ägnar sig den här veckan åt att reda ut det här med tidsbegrepp, och vi hör det om en halvtimme här i P1. Nu 10:05 ska vi ut i trädgårdslandet. Det ska handla om en av våra allra käraste grödor, en potatisväxt vars frukt botaniskt sett kategoriseras som ett bär. Över nu till trädgården med Pernilla Månsson-Kolt och John Taylor.
Vänta, nu ska vi se vad vi har.
Hallå.
Hej John! Hej!
Vad gör du här?
Jag rotar bland gamla fröer, för jag tänker det är onödigt att köpa nya fröer om man har.
Ja, men det är, Sweet Baby till exempel. Det är ju mest tomater du har där, säger
ja.
Du.
Men här har jag också.
Fint, vad är det tomatfrön inklistrad på kaffefilterpapper? Ja. Och det finns sorter Green Zebra, Costelluto Genovese, en biffsort, Nadia, vad står det? Orange Baseball Stew.
Yep.
Du, jag älskar baseball. Vet du att det är mitt hemligt intresse? Jag kollar på baseball varje dag.
Intresseklubben antecknar jag. Idag ska det handla om tomater. Det är därför vi ska göra podd idag, eller hur?
Det ska vi.
Hur man sår dem. Och glöm inte heller, vi ska räkna upp alla dina favoriter.
Det ska vi.
Ja, det ska vi. Välkommen till Trädgården med Pernilla
och John.
En podd från Sveriges Radio. Du John, jag undrar om inte det här är den finaste presenten jag har fått hittills i år.
Det är jättevackert.
Hur mycket tomatfrön som helst som min journalistkompis Åsa har klistrat upp på kaffefilter och skickat till mig för att hon tyckte jag skulle få lite roliga sorter, va?
Och klistrat in på A4 alltså, med text bredvid varje sort. Snyggt och fint och tydligt. Det tycker en trädgårdsmästare om.
Ja, och du säger att kaffefilter är också så himla bra.
Det är nästan folkhemmets sätt att förvara tomatfrö på kaffefilter. Jag vet inte varför.
Men du, jag skulle vilja så allihopa här. Men så känner jag samtidigt att det här är ju fullständigt överdrivet. För hur många tomatplantor kan man behöva?
Ja, det är ju intressant. Själv klarar jag mig på typ runt 6-8 plantor och sorter. Till exempel att talmannen i riksdagen,
Andreas Norlén,
och hans hustru Helena, de odlar 300 olika sorter.
Jag tycker det är helt otroligt. Hur hinner man ens med att äta alla sorter?
De kanske ger bort dem till slut.
Ja, de kanske ger bort.
För det är rätt mycket 300 sorter.
Men du, jag börjar med att gå igenom min låda här nu då. Egentligen så borde man ju ha gått igenom det här ännu tidigare, känner jag. För man har ju nästan alltid mer frön kvar än man tror. Och man behöver nog inte så mycket.
Ja, och sen plötsligt har man inga frö. Har du märkt det där? Ja. Man tror att man alltid har för mycket frö. Exakt. Men sen plötsligt, oj då, jag har inte tillräckligt mycket frö.
Nej, och så upptäcker man att det man har är bara blåklint som man inte vill ha. Men,
det är klart man vill ha blåklint. Men har du inte märkt att man vill alltid ha något nytt ändå? Jag vill alltid ha minst en ny sort.
Och då undrar jag så här. Slutet på mars är vi nu. Är det för sent att så tomaterna rent nu?
Svar nej, ja, nej, ja. För att du kan titta på det på många olika sätt. Så till exempel, jag sådde mina tomater förra veckan. Okay, för att jag vill inte ha långa rangliga plantor, så jag avvaktar lite. Samtidigt, beroende på om man bor i landet och vad man har för förutsättningar, man kan visst vänta till april och så, sina tomater.
Men jag vet ju en del som säger, ja men strax efter Vasaloppet, då är det perfekt. Och då är vi ju liksom bara i början av mars, och jag blir allt stressad av det.
Ja, men det är för, men vi som bor i Skåne då, som inte gör Vasaloppet, vi kan få se till exempel veckan efter Allsvenskan har varit i fotboll.
Men vad jag är ute efter är början av mars en bättre tid att så än slutet av mars.
Om du har ett jättefint fönster med bra ljus, om du kan lägga upp extra belysning i den, om du kan hålla rätt temperatur, då säger jag ja. Men om du inte har bra ljusförhållanden, som jag inte har hemma för att jag har ingen lampa uppe just nu, då hade jag sagt att det är bättre att avvakta och vänta tills du har mer solljus.
Mm. Alltså man behöver inte känna den där stressen redan i början av mars. inte.
Början av mars, definitivt inte. På slutet på mars då kan jag tycka väl att det är bra tid att så sina tomater.
Och så måste man förstå dem, alltså man måste förkultivera dem inomhus.
Ja, det måste man göra, ja. För att de måste ha ja, mellan 18 och 23 grader. Ja.
Du, jag sa ett alldeles underbart ord, hörde du det?
Vilket?
Inomhus.
Oh, du tänker inte på en liten kopp kaffe?
Jag tänker alltid på en kopp kaffe.
Och vet du vad jag har gjort?
Nej, pastel de nata har du köpt?
Nej, men jag har köpt något annat nytt.
Ja, vi går in och testar. Jag tar med mig de här fröna nu som är tomat.
Ja, just det, gör du det som det är ditt hus och din trädgård.
Titta! Vad är det här nu då?
Det är en pain au raisin. Det vill säga en russinbröd.
Ett russinbröd?
Mm.
Jag trodde du skulle komma med tomatbröd. Alltså, jag vill inte låta förvånad, men den var faktiskt god. Det var den. Kan vi istället prata om sodden? Mm. Sodden steg för steg, John. Så räknar jag hur många steg det blir.
Du oftast hamnar mellan 6 och 8.
Okay.
Men först och främst, du tar fram en ren kruka. Eller annat kärl.
Jag noterar ren.
Ja, för att man vill inte ha massa svamp och sjukdomar i den. Ja.
Nej.
Sen fyller du krukan med jord. Till, ja, och ganska högt upp. För att jorden består ändå av mycket luft.
Mm.
För att nästa steg, nummer 3, är att du ska trycka ner det. Jag tar till exempel här. Någonting som är platt som en mobiltelefon. Och du plattar till jorden med baksidan så att det blir jämnt.
Använder du mobiltelefonen till
att trycka? Nej, jag har en träkloss hemma. Men jag vill bara mena att det ska vara någonting platt och lite halvtyngt.
Tack för att du är så tydlig. Jag har en fråga här.
Ja.
Såjord eller vanlig jord?
Det svarar jag på snart. Anledningen till att man trycker ner det med någon sorts träkloss eller mobiltelefon är att du vill ha en jämn och platt yta så att alla fröna kommer upp samtidigt sen.
Aha.
Man vill inte ha ojämn uppkomst av frö.
Nej.
Efter groningen.
Det är ett stort problem i samhället.
Det är det. Mycket bra, du börjar förstå det här.
Ja.
Svaret till din fråga är, just tomater tycker jag behöver näring ganska tidigt och jag såg dem alltid i planteringsjord, inte såjord.
Vanlig jord. Ja.
Men sedan vattnar jag. Och sen jag låter asket stå så det blir någorlunda jämnt och fint vattnat. Jag vill att vattnet finns under fröna innan. Jag går över till steg 4. Där jag tar mina tomatfrö och lägger dem på jorden med 1 eller 2 centimeters mellanrum. Och sedan täcker jag fröna med jord.
Kanske. Hur mycket jord?
Jo, lagom.
Ja.
Tillräckligt mycket så att de inte torkar ut. Du vet, ofta ser vi lika tjock som fröet är själv.
Mm.
Men ja, 5 millimeter till 1 centimeter kanske.
Jag skriver upp det. Nu har du gått igenom 5 steg.
Ja, och sen skulle man kunna säga täck med en plastpost. Det ska kunna andas och ställa på en vanligt ljus plats.
Mm.
Helst, som sagt, mellan 20 och 23 grader.
Hur placerar man sen själva sådden? Varmt och ljust?
Varmt och ljust, definitivt. För de flesta av oss det innebär fönsterkameran.
Men du sa att det skulle vara mellan 20 och 23 grader. Det är ganska varmt.
Om du inte har tillräckligt varmt, då tar det för mycket tid för fröet att gro och då ruttnar den. Så inte under 18 grader.
Och hur lång tid tar det sen då för själva tomatfröet att gro?
Jag hade sagt runt 8-9 dagar. Oftast har de kommit upp.
Man blir så överlycklig när de här första hjärtbladen kommer upp och man bara, yes!
Jag blir så inspirerad när du säger hjärtbladen.
Ja, blir du det?
Ja, men det är så fint med trädgårdstekniska termer som hjärtbladen.
Ja, men hjärtbladen är den första bladen och sen kommer nästa bladpar som heter karaktärsbladen och då ser man vad det är för någonting. För hjärtbladen ser ju likadana egentligen ut.
Nästan likadana ut på allt. Ja.
Men man ska ändå vänta lite till innan man börjar plantera om, eller hur?
Ja, för att cellerna i tomaternas stam och blad, de måste ha en viss fysisk styrka för att kunna klara av omskolningen, omkrokningen så att
för
säga.
För det är en liten påfrestning för den här lilla växten.
Ja, men det är det. Tänk att en liten bebis som du flyttar runt, jag menar vi som har barnbarn till exempel, det är man väldigt försiktig med.
Ja.
Men när barnen är lite äldre, då kan man slänga runt dem med lite som här på de tar
det mycket. Det är då man tar dem i benen och kastar och snurrar runt dem. Så.
Ja, så vänta gärna tills i alla fall rötterna har kommit ner till botten i asken innan man krukar om den. Ja.
Ska man gödsla något då under tiden?
Jag tycker tomater behöver gödningen från första perioden. Ja, definitivt. Det är en krävande växt.
Mm.
Jag vill inte att de blir för svaga i början på processen. Så jag säger ja.
Och belysning?
Definitivt. Jag vill gärna ha en kort, stabbig, kraftig, fet planta med en tjock stam. För att jag vet att de blir bättre och starkare.
Mm. Men det finns ju ett gammalt hack som vi brukar tipsa om faktiskt. Som man kan ta till om plantorna ändå skulle vara så här långa och rangliga och stått lite för mörkt så att de har dragit iväg i höjden. Det är att plantera dem mycket, mycket djupare än vad man tror. För tomater kan ju faktiskt sätta nya rötter längs skälken.
Ja, det gör de. Men bara tänk på att om du planterar det djupt och du bryter av de första karaktärsbladen att det kan komma in smitta genom det såret.
Ja, just det.
Så se till att stammen har torkat in innan du gjorde det.
Hur många gånger planterar du om tomat?
Två gånger, ja. En gång i en 10 cm kruka. Och sen lite senare, när de växer och fotosyntes är igång och de kräver mycket mer vatten och gödning, då går de in i en 3 liters eller en 5 liters kruka. Och sen sätter jag ut dem på friland när temperaturen är inte under 7 grader nattetid, för att det tycker de inte om.
Och sen hur länge får man vänta till skörd?
Ja, hur länge som helst. Det är ju den stora frågan i livet, att när ska jag få mina tomater på friland?
Där ska det äntligen komma någon tomat.
Ju mer värme och ljus du ger dem i början på säsongen, desto tidigare blir det.
Ungefär 2 månader. Det är vad det tar.
Om du har
med
växthus,
om det nu?
Ja. Nej, för att, jag såg min i mars, då måste jag gå om april, maj, juni. Det är 3 månader.
Okay.
Ja, plus
då säger vi 3 månader.
3,5, 3 till 4 månader får jag tomater. Om du får 2 månader, gratis, ja.
Det är en lång resa dit i alla fall.
Kort resa i ditt fall, lång i mitt fall.
I give up. Det finns ju en massa olika slags tomater, Jan. Från små körsbärstomater till biff. Vilka tycker du att man ska välja? Jag är mest förtjust i biff-tomaterna nämligen. Däremot så tycker jag att de är lite knepiga att odla. Och så får man inte lika mycket som man tror att man ska få heller.
Mm, jag håller med dig. Jag födde också biff och äter, men de är lite mäckiga att jobba med.
Ja.
Men om man tar till exempel en nybörjare. Jag hade definitivt satsat på körsbärstomater eller cocktailtomater som de kallas ibland.
Men har du odlat såna här multiflora-tomater då? Det gjorde jag förra året. De var som vinbärstomater, tror jag till och med. De kallades i affären pyttesmå.
Alltså, allt det här med namn kan man bli lite förvirrad av. För att multiflora, jag trodde multiflora var bara för rosor. Så jag säger inte att det är lite ett hittepå-namn på små körsbärstomater. Men det är nästan så att någon har hittat på ett nytt försäljningsbegrepp för att kunna sälja mer tomater. För att oftast man säger folk byter frö lite grann på sociala medier med dessa fina sorter som heter Hundreds and Thousands, Reisentraube, Supersweet 100 eller Dattelwein, en gammal fin sort.
Ja.
Men du hittar alla dessa sorter i den vanliga handeln också. Det är bara rikgivande körsbärstomater allihopa.
Ja, men jag tänker så här, är det ingen som odlar vanliga röda tomater längre?
Ja. Moneymaker, Gardens Delight, Dansk Export. Jag tycker om de gamla fina sorterna. Mm.
Jag vet en till faktiskt. Talman Andreas Norlén och fru Helena Norlén. Välkomna, ni är på telefon.
Hallå.
Varför är ni så glada i tomater?
Ja, men berätta, älskling.
Tomater är fantastiska. Vi upptäckte dem under pandemin och jag fortsätter att fascineras av tomater än idag. Vi har upptäckt kanske 250 sorter, men det finns ju över 10 000. Det
är alltså 250 sorter? Liksom, är inte det att ta sig vatten över huvudet?
Alltså senaste säsongen då när vi hade 149 olika sorter så sa vi ändå att ja, men det här blev kanske lite för mycket. Vi har ju en vanlig villaträdgård och hade tomatsäckar runt alla häckar och staket och sådär för att få in då ungefär 300 planter.
Ni har 2 plantor av varje sort alltså?
Ungefär.
Ja, och ibland 3 av någon och ibland 4 av någon om de är speciella och sen så ibland bara 1 av någon om de dör.
Men vad gör ni med alla tomaterna? Ni kan väl inte äta upp 300 kilo tomater eller vad det nu kan bli?
Alltså, om man tänker sig att liksom i högsäsong så är det ju då tomatsmörgås till frukost, tomatsoppa till lunch, tomatsås eller tomatpizza till kvällsmat. Då kan man äta upp ganska många.
Ja.
Nej, men vi fryser in också och hänger upp dem i tomatgardiner.
Ja, och läser man vår bok, Tomatdagboken, då kan man ju hitta då ett 10-tal olika recept där. Vi har ju också fryst in ganska mycket, både i tomatform, alltså körsbärstomater och stora tomater. Och sen har vi gjort stora batchar med ugnsbakad tomatsås eller kokad tomatsås som man då fryser in i plastpåsar eller istärningsfack och sådär. Och så kan man ta fram det när decembervindarna blåser om knuten och så känner man smaken av sommar igen.
Det är fantastiskt. Jag har en liten fråga. De flesta människor som blir intresserade i trädgård, de börjar med ett intresse. Och sedan går de över till ett annat intresse. Och jag undrar, finns det en annan grupp av växter som ni är intresserade i? Som tänker ni odla 300 sorts potatis, 30 sorts palsternacka eller någonting här?
Alltså, jag tänker att vi måste fortsätta att beta oss igenom de där 10 000 sorternas tomater först.
Ja, men herre min,
är det sant? Ja, men får inte.
Men vi har ju sagt varje år att nej, men nu blev det lite för många, nu måste vi nog skala ner lite. Och så gick det från 40 till 60 när vi sa så och från 60 till 100 när vi sa så. Så att jag vet inte om vi kommer att landa under 149. Men det får inte plats så jättemycket gurka och potatis, men lite grann.
Men tomatgardin, sa ni. Alltså gurkgardin, det vet alla som håller på med trädgård, för det har varit inne nu ett tag. Men tomatgardin, känner jag, är det något ni har hittat på själva, eller vad är det?
Ja, men gurkgardin tycker jag känns lite 2017 liksom.
Ja.
Tomatgardin heter egentligen pianolo, och det handlar om att man binder upp tomaterna i stora klasar och så får de eftermogna inomhus. Men de här pianolosarna, man kan köpa dem på typ saluhallar och sådär. De är jättefina och jättestora. Våra är liksom, vi har inte så fin knytteknik. Så vi vågar inte kalla dem för pianolosar, så vi säger tomatgardiner. Det är så klasar med tomater som hänger i köksfönstret och mognar.
Det kanske är någonting som jag och Pernilla ska prova.
Vi kanske ska träna och se om vi kan. Vi har ju en sak till gemensamt, måste jag ändå säga nu innan vi säger tack för att vi fick störa talmannen. Och det är ju det här med fikandet. Har ni någon favoritkaka?
Nej, men alltså jag tycker ju...
Dubbelfyllda kanelbullar.
Ja, det är ju din specialitet. Och den var ju med i regeringsbildningen 2021 i november. Men i regeringsbildningen 2022 så bjöd jag ju på tomater. Och jag skulle ju säga att partiledarna gillade tomater faktiskt mycket mer än kakor och bullar. Och processen gick ju också fortare än 2018. Så att vi pratade jättemycket odling innan vi kom in på själva regeringsbildningen. Då jag gav Per Bolund, fastnade för sorten Ildi, så han fick fröer av oss efteråt och har kvitterat att han har odlat dem och också fått skörd. Så att jag skulle säga att tomater fostrar också gemenskap över alla partigränser.
Och jag skulle kunna säga trädgård fostrar gemenskap. Och vi tycker det är kul att någon från staten faktiskt tar trädgård på allvar. Och Helena, obviously, förstås. Det är din idé, men
ja,
respekt.
Det är underbart. Vi säger lycka till med tomatodlingen i år.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ha det så fint.
Hej.
Tack så mycket.
Hej, hej.
Tack, hej då.
Du, det var kul.
Ja, det var ju oväntat och roligt.
Jätteroligt. Men friland, alltså då odlar man ju utomhus till skillnad från växthus.
Ja, och jag kan säga att när jag kom hit 92, man odlade busktomat bara på friland. Men nu odlar man även växthussorterna på friland.
Mm.
Ja, för att vi har ju en annan klimat. Ja.
Ja. Men jag har nästan slutat med tomater i växthuset, för det blir ju nästan bättre om man inte har dem inne där.
Jo, man får tomater tidigare, men plötsligt blir det 30-40 grader där inne. Och vet du att tomater, de föredrar vad vi kallar för nattdiff.
Lite kallare på.
De mår bra om det är en annorlunda temp nattetid. Och sen i kommersiella odlingar, när det blir för varmt i växthus, då spritar man ner tomaterna med lite vatten på förmiddagen, inte på eftermiddagen, för att det kan bygga svamp och sånt.
För det är ju det som är det knepiga, att tomaterna måste ha jämn bevattning.
Jag älskar när du säger jämn bevattning, samma som jag älskar när du säger jätblad.
Ja, men jag har några så här uttryck som jag vet att du går igång på. Men det jag funderar på, det är, om man nu säger jämn bevattning, vad är det för något?
Ja, jag menar, det var en enkel observationsförmåga. Du tittar på hur din tomatplanta mår. Finns det fukt runt rötterna? För att det som händer om det blir ojämn bevattning, det är två saker. Du kan få pistilröta. Mm. Och det handlar om att det finns obalans i näringen med tomaten. Och den kan inte ta upp kalk, kalcium alltså. Och då blir det pistilröta, de här bruna bottna. Och den andra är att frukten spricker.
Mm.
När det blir för varmt eller för fuktigt.
Ja. Och inget av det är man så sugen på.
Man vill ha fina, snygga tomater.
Ja. Kan du rekommendera några sorter som passar för frilandsodling?
Jo, det kan jag. Black Prince, Moneymaker, Marmande, fin sort. Och så Taxi var en rolig sort som jag odlat rätt mycket. Och jo, jag erkänner, jag odlade för namnet. Men det var en bra sort. Och det finns ju en sort som jag tycker om som heter Pink Princess. Små tomater, de är väldigt goda. Så Pink Princess tycker jag.
Ibland står F1 på fröpåsen efter namnet. Vad betyder det? Och det är någonting som folk verkar vara uppretade över.
Ja, det är ju märkligt det här. Men F1, det innebär att det är en förädlad växt och det är en hybrid. Den har korsats två olika sorter och fått en jättebra växt med jättebra egenskaper som resistens mot sjukdom och bra produktion och stora fina plantor. Men du kan inte ta frö från dem för att du får en oändlig variation av fröplantor.
All right. Så då är sådana kulturarvssorter bättre då, då?
De är bättre om du vill ta frö, ja. Oftast är de rätt så smakrika också, tycker jag.
Okej. Du, en sista fråga nu då, innan vi ska ge oss in på tomatnyheterna. Årets nyheter i tomatvärlden. Hur ofta ska man egentligen gödsla? Det kanske du redan svarar på, har du?
Nej, det tycker jag inte. För att du gödslar dem när du drar upp plantorna. Men sen, om du ska plantera dem på friland, då måste du ha en välgödslad jord.
Mm.
De är särskilt förtjust i både kalium och fosfor.
Du, tomatnyheter har vi kommit till nu.
Men du måste ha en special jingle. Ja. Tomatnyheter.
Någonting. Precis, exakt så. Det var den jag tänkte på. Om du skulle tipsa om två sorter som känns spännande, som du inte har odlat innan,
Jo, jag har min lilla lista här. Jag har en biftomat som heter Big Daddy. Och det är en F1-hybrid.
Ja.
Så den är ganska säkert kort, men jag kan ta frö från dig. Lite kärnos, smakrik.
Den vill du ha bara för namnet?
Jo, jag är en Big Daddy. Så det är väldigt cool. Och den andra, det finns ju en jättefin plommontomat som är jättevackert, randigt, gult och orange. Artisan Blush Tiger heter den. Den tycker jag.
Ja. Aprikola vill jag tipsa om.
Okej, vilken sort är det?
Det är en aprikosröd körsbärstomat. Mm-hmm. Jag tycker aprikola är sånt fint ord. Och den sista, den är nog inte sur, men jag gillar namnet. Grinch Cherry Låg. 50
Grinch?
Centimeter. Ja, som Grinchen vet du.
Ja, du är lite
han
Grinchy
är
ibland.
Det är faktiskt en päronformad körsbärstomat. Liksom mera ljusgrön än röd när den är mogen.
Okay.
Lite kul. Jag tycker det är fint när man blandar körsbärstomater i olika färger. Jag tycker det liksom ser automatiskt otroligt gott ut.
Yeah.
Du, om vi lyckas med alla de här sorterna, då blir det en verkligt god sommar, eller hur?
Mm.
Men finns det något no-no när det gäller tomater egentligen?
Ja, det tycker jag att det finns. Men först ska vi ta lyssnarfrågorna. För att det tycker vi om, eller hur?
Ja, de tycker vi om. John, du får som du vill. Nu kör vi lyssnarfrågorna. Camilla har skrivit till oss först. Jag älskar att lyssna på er podd samtidigt som jag i lugn och ro pysslar i trädgården. Men livet ser ju inte alltid ut så. Och så räknar hon upp jobb och matlagning och en massa saker. Och att när ni säger att det är en bra tid att göra något så är det ofta lite för sent för mig. Så här kommer min fråga. Vad är viktigast att göra vid rätt tid, John?
Allt.
Nej, men så kan du inte säga.
Förlåt, men om man ska plocka en sak, då säger jorden, jobba med jorden, förbättra jorden, försöka skapa en så bra, levande, rik jord som möjligt. Punkt.
Och det måste man göra vid en viss tid? Eller
hela
kan det...
tiden. Det är klart att man inte kan jobba med jorden jättemycket under vintern i vissa landsdelar, men förbättra alltid jorden, då är du hemma.
Okej. Okay. Hej och tack för ett härligt program. Vi har tidigare haft en pool i trädgården mitt i gräsmattan. En sån där som man monterar ner under vintern. Och nu är vi klara med poollivet och jag funderar på att anlägga en äng här istället. Du skrattar, John. Är det bara att ta bort ogräset och strössla ut lite frön? I Onsala, soligt blåsigt läge.
Och Onsala är fint, det har jag jobbat upp i.
Ja, tacksam för lite tips, säger Karin.
Ja, jag tror vi har lagt ner hela program på en äng. Vad är en äng?
Ja.
Så ja, det är bara att ta bort ogräset och strössla ut lite frön. Men du får inte den här ängen från barnen i Bullerbyn när barnen har köpt kaffet men glömt falukorven eller vad de nu glömt.
Ja. Nej.
För att det, en äng är betesmark där du inte kan odla vete eller sockerbete eller potatis.
Mm. Så det hon kan anlägga här är det du brukar kalla för en fake-äng.
Ja, och det menar vi inte fake som negativ. Vi bara menar att du såg en sommarblomsteräng som kommer att bli jättevackert, men den består bara i år.
Ja.
Ta bort ogräset, strössla ut fröna i kanske i april, maj.
Och man kan köpa färdig som blomsterblandning som fröfirmerna gärna säljer på en.
Ja, för att men låt oss bara bekräfta att det här är inte någon naturlig svensk äng från 1800-talet. Det är en modern, ettårig, fake blomsteräng.
Sista frågan nu, John. Hej, det här är Johanna Svanberg i Linköping som har undrat. För ett tag sedan så pratade du, John, om skor med förstärkt sula som är så bra när man gräver. Vad heter sådana skor?
Svaret är att de heter arbetsskor. Och då oftast de har en stålhätta i polykarbonat nu för tiden. Eller en spikskydd längst ner som skyddar fotvalvet. Men om man går till en sån här byggföretag eller en vanlig skohandlare frågar om arbetsskor eller skyddsskor. Mm.
Skyddsskor kan man
då kan
också...
man handla. Vi kan förstås inte prata om märken. Nej.
Men det var väl en bra fråga. För det är ju en viktig sak. Om man är ute i trädgården jättelänge eller står på en stege man får ont i fotsulorna, då är trädgårdsjobbet inte så kul.
Jag har sagt det många gånger. Inga flipflops eller trainers i trädgården. Alltid arbetsskor.
Ja. Nu kommer John att berätta vilken adress man kan skicka in sina frågor till.
Jo, ska vi se nu. Det heter trädgården@sverigesradio.se.
En applåd för det. Du, nu sitter jag här med den här långa listan med tomater som jag tänker så. Kan man inte, om man äter en god tomat som man har köpt i affären, ta frön av den och bara så dem?
Ja, det är inte emot lagen, men jag tycker nej, det ska du inte. Särskilt inte om det är en importerad tomat.
För att?
För att det är TBRFA. Tomato Brown Rugose Fruit Virus. TBRFA, du vet.
TBRFV, men jag har inte hört den förkortningen.
Nej, nu.
Men hur allvarligt
nu mobbar jag dig lite grann.
Ja, det är alltså, som att du gör. Men hur allvarligt är det här viruset då?
Ja, det är allvarligt. Till exempel, om en professionell odlare i Sverige får in det här viruset i sin odling, räknas det som en karantänskadegörare och alla plantor måste brännas.
Mm.
Men eftersom viruset inte är farligt att äta för oss, så får man exportera själva tomaterna hit.
Så det är alltså så att det kan finnas sjuka tomater i affären som vi äter?
Ja, det stämmer. Om du tar fröna från dem, då blir plantan sjuk, bladen blir bruna, det kan komma fläckar på stammen och till sist dör hela plantan.
Okay.
Men det värsta är att viruset är så smittsamt att det troligen smittar över till alla andra dina tomatplantor. Plus paprika och chili och till och med aubergine, äggplantor som
nej,
är samma släkt.
Nej, men du slutar.
Ja, så jag säger nej. Inga importerade tomatplantsfröet.
Gud, vi slutar detta tomatprogram i lite depp. Det vill jag inte göra.
Nej, men du ställde en fråga om en negativ sak. Ja. Där fick du den.
Vilket är det godaste sättet att äta sin tomat på?
Den sorten brandywine, som vi nämnde innan, biftomaten.
Ja.
Det är inte så att jag är intresserad i prestige för att vinna tävlingar.
Nej.
Men vi mätte dem en gång och vi fick en som var 1458 gram. Och vi hade det med lite salt och vitlök på en stor toast rostamacka. Det var en hel måltid, kan jag säga.
Exakt så vill jag också äta mina tomater. Jag vill äta dem i tjocka skivor med salt, peppar, möjligtvis lite olivolja
på. Vitlök och olivolja, ja, jag gärna sagt.
Det är
lite bruschetta-aktigt.
Oh,
nu är vi i slutet på
nu
det positiva.
Nu längtar jag efter att det ska bli skörd här utanför.
Ja, bra.
Underbart. Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
Och mig, Jan.
Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Saga Rodrik. Redaktör, Eva Robil. Producent, Susanne Elin. Och alla våra poddar och många andra poddar från Sveriges Radio finns i appen Sveriges Radio Play.
Här är Ekot och först om domen mot den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen. Med oss nu Cecilia Blomberg, vår korrespondent. Domen kom alldeles nyss. Vad säger han, Cecilia?
Det vi vet än så länge är att Marine Le Pen och åtta andra i nationell samling är skyldiga till att ha använt de här EU-medlen på ett felaktigt sätt. Det vill säga pengar som skulle använts till att jobba inom EU har istället använts för att bygga upp det egna partiet i Frankrike. Men exakt detaljerna har ännu inte formulerats.
Domen meddelades alldeles nyss, så efter Ekot följer en direktsändning i vår app Sveriges Radio Play. Men Cecilia, Marine Le Pen har ju haft en dröm om att vinna presidentvalet 2027. Hur kan det här påverka det? Går det att säga än?
Det vet vi ju inte än eftersom vi inte vet exakt hur domen är formulerad, och där har man ju nu i fransk media hållit på att spekulera de senaste dagarna om de domarna kommer att gå på samma linje som åklagaren. I sådana fall så innebär det att hon inte kan ställa upp i presidentvalet. Däremot kommer hon att sitta kvar i nationalförsamlingen som parlamentsledamot tills vidare. Men hon kan inte liksom bli omvald i ett nytt val under den här femårsperioden.
Det säger vår korrespondent Cecilia Blomberg med anledning av domen mot den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen, som alltså kom alldeles nyss, och snart följer en direktsändning i appen Sveriges Radio Play. Polisen i Norge har avslöjat ett större narkotikanätverk som de tror har varit verksamt i flera år, och 19 personer har gripits. De har åtalats för grovt narkotikabrott efter medhjälp till det, då de misstänks ha importerat, lagrat och sålt narkotika i Norge, rapporterar NRK. En svensk man som gripits i Spanien anses enligt norsk polis haft en central roll i fallet. Han är även åtalat i ett annat brottmål som rör medhjälp till mordkonspiration. Regeringen vill utreda vilka nödvändiga lagändringar som måste göras för att barn och unga som kan komma och dömas till fängelse ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Det är lagman Claes Mortensson som har fått det här i uppdrag av regeringen, och anledningen är att det ligger ett förslag om att barn mellan 15 och 17 år som begår allvarliga brott ska dömas till fängelse istället för den nuvarande påföljden ungdomsvård. Sist i Ekot kan vi berätta att i södra Norge så har tre personer hittats döda på två olika platser idag. Polisen larmades först om ett bråk i en bostad, och nu ska den norska polisen undersöka om det finns ett samband. Och det sätter punkt för Ekonyheterna 11:03 i studion Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 11:03
Och närmast här ska vi lyssna till Språket, som reder ut hur man gör för att undvika förvirring kring tidsangivelser. Och så lite senare den här timmen. Jag har det där.
Du kan elda hur många bengaler som helst på en läktare, men sången ger ju så otroligt mycket mer. Spelarna älskar att höra läktarna sjunga när de går in på sin hemmaplan.
Kulturkollen om fotbollsallsvenskans hymner idag. Hammarbys Just idag är jag stark med Kenta hörde vi här en liten bit ur. Och Kulturkollen hör vi 5 i 12. Nu högtid för Ylva Byrman, Emmy Rasper och Språket.
Tiden rusar, Ylva.
Ja, folk brukar säga det.
Och nu är också sommartiden här, i alla fall när det här avsnittet släpps. Mm. Då har det precis blivit sommartid och vi har ställt fram klockan. Är du för eller emot sommartid?
Bra fråga. Jag är inte så inläst. Jag har förstått av dem som att det finns en del stöd för att det skulle vara bäst att, för oss ur hälsosynpunkt att alltid ha vintertid. De studierna har jag inte läst eller tagit del av, så därför tycker jag personligen om sommartid. Jag kanske skulle ändra mig om jag läste på.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio med Ylva Byrman, universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet, och med mig, Emmy Rasper. Och det här avsnittet handlar om hur vi med språk försöker förklara tiden. Vilka språkliga fällor finns när vi pratar om tiden?
Ja, det finns ju några uttryck som kan missförstås, som vi också ska prata om i avsnittet. Det här med nästa och förra och så.
Just det.
Ibland kan det vara lite oklart vilken man refererar till.
Vi har ju gjort ett par stycken avsnitt faktiskt tidigare om tiden, och jag vet av erfarenhet att det riskerar att bli lite rörigt. Det är något med perspektiven som händer när man pratar om tiden, men vi klarar detta, va?
Vi hoppas det, vi får ta det lugnt.
Ja. Vi är i alla fall alla här i samma tid. Mm. För ibland om man till exempel pratar med folk som är utomlands, eller när vi ska med utrikeskorrespondenter, då är man så här, vilken tid är du i? Men här är vi i samma tid i alla fall. Vi drar igång med en fråga från Göran. Han menar att många gånger så förstår vi ändå vad den andra menar, även om den inte använder ett korrekt språkbruk. Men, skriver han, så är inte fallet vid tidsangivelser. Några exempel. På en tisdag säger Pelle, vi ses nästa fredag. Ulla kommer dit 10 dagar senare, men Pelle är inte på plats, för han menade på fredag. I december säger Anna, vi var på Kreta förra sommaren. Okej, men gjorde ni någon utlandsresa i somras också, undrar Ulla. Ja, jag säger ju det. Vi var på Kreta, blir svaret. Det vore intressant om ni gjorde en genomgång av hur man bör uttrycka sig för att alltid undvika missförstånd i dessa sammanhang.
Högt lagd ribba. Vi ska alltid, 100% säkra, undvika missförstånd.
Och det vi pratar om är alltså till exempel nästa fredag och förra sommaren.
Ja, jag tror att det sällan blir missförstånd i praktiken. Alltså jag kan inte minnas någon gång under de liksom senaste 15 åren då detta blivit ett problem för mig. Där jag tänkte, oj, vilken menar du?
Ja, men lite så i helgen eller nästa helg. Lite beroende på var man är i veckan, tycker jag ändå kan vara.
I helgen.
Alltså i helgen.
Den är som i natt. Jag sov gott i natt, jag hoppas jag får sova gott i natt.
Precis.
Ja, den kan bara både fram och tillbaka. Men det är i helgen, förra nästa. Men det finns fall där det blir problem. Och det kan också vara så att det är lite olika, till exempel i Finland eller vissa mer lokala språkgemenskaper. För jag vet att jag har läst finländska språkspalter, till exempel Mikael Reuter, som har skrivit att, och det kanske också påverkar från finskan. Om man i juni 2013 talar om nästa vinter, det är juni, och vi talar om nästa vinter, då menar han att en stor del av finlandssvenskarna uppfattar det som då vintern 2013-2014. Alltså den vintern som kommer om 5 månader eller 6 månader. Medan då Sverigesvenskarna där är benägna då att inte den vintern som kommer härnäst, utan den som kommer ännu längre fram.
Ja.
Jag rekommenderar ingen att säga som Pelle och Anna i exemplen.
Nej.
Och jag tror att det är ganska få som gör det då, i alla fall i Sverige. Utan om det är tisdag så säger Pelle, vi ses på fredag.
Ja.
Då förstår alla.
Inte alltså, nästa fredag.
Nej. Och om det är december och Anna säger, vi var på Kreta i somras.
Ja.
Inget konstigt.
Nej.
Men jag tror att de här otydliga fallen, Och där vi börjar tveka mer, att det handlar om när vi är på andra sidan liksom en veckogräns eller en årsgräns. Mm. Så om det är lördag, och Pelle då ska referera till fredag om 6 dagar. Där kanske man är lite mer benägen att säga, men vi ses nästa fredag. Men då finns det ju det här alternativet, Göran vill ha ett tydligt alternativ. Man kan fortfarande säga, vi ses på fredag.
För det är ju den närmsta fredagen, ja, då man har att göra, ja, med.
Men sen det är svårare när man är, om vi säger att vi är i februari, då känns det kanske mindre självklart att säga i somras.
Ja, mm. För då har man redan att planera för sommaren, ja, som kommer, så då är mer, ja, det den aktuella sommaren för en kanske.
Vi har talat om det här tidigare för länge sedan, alltså 10-11 år sedan så gjorde vi ett program och då pratade jag om det här, så jag lyssnade på vad jag sa då och då sa jag att det inte någon hade undersökt det här vetenskapligt, eller i alla fall hade jag inte hittat det. Och nu hittade jag faktiskt en uppsats. Den är om engelska uttryck, så det är next och last. Mm-hmm. Och sen så de som har fått bedöma är framförallt svenskar, och det var inte heller någon jättestor studie. Och det är också en enkät, så ibland kanske folk tänker efter extra mycket, och det kanske i praktiken, i liksom en praktisk situation, kanske det inte hade varit lika tvetydigt. Men där kan man liksom se att just när man är mitt emellan två tidpunkter, att det är då det kan bli lite rörigt. Ett exempel från den var, då är det lördag och någon säger, vill du gå på bio nästa fredag? Och då har de fått säga vad de tolkar det som, alltså är det då om 6 dagar,
ja,
eller om 13 dagar. Och då är det så att 2/3 tolkar det som om 6 dagar och ungefär, ja, 1/3 att det är om 13 dagar.
Den är ju lite upplagd, ja, för missförstånd då. Mm. Alltså det är ändå 2/3 mot 1/3.
Ja. Ja. Men där hade vi som sagt alternativet, bara ville gå på bio på fredag.
Mm.